Sportbladets Premier League-podd sponsras den här veckan av 1x2.se.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets Premier League-podd hälsar välkommen den här måndag förmiddagen. Nu befinner vi oss på våra respektiva hemmaplaner när pandemin nu breder ut sina vingar över oss igen. Fenomenalt tråkigt är det. Hur som helst, Frida och Makoto, välkomna hit.
Tackar.
Tack.
I det här, vad ska man säga, digitala rummet då, som vi befinner oss i. Dubbel omgång utav Premier League den här veckan har vi att greppa tag i. Dessutom en FA-cup-final som du var på, Frida, som jag tänkte vi skulle prata lite grann om. Vi har Ralf Rangnick har tränat sin första match. Everton har sparkat. Nej, de har inte sparkat, han avgick själv.
Alltså, ja, det var väl någon sorts ömsesidig lösning där väl. Ja, eller Marcel precis. Brand som lämnar.
Ja, det kan, ja, det kan man. Kan man väl säga. Det är lite, vi kanske lika bra kan avhandla det nu direkt, så det finns ju inte sådär, det finns väl mycket att säga om det, men det är ju ändå, ja, alltså Marcel Brands, sen han kom dit eller sen han tog jobbet 2018 så har ju faktiskt Everton spenderat 300 miljoner pund på transfermarknaden, och det blir lätt att man hamnar i den fällan att Marcel Brands var totalt misslyckad. Men jag tycker faktiskt väldigt synd om honom i det här fallet. Det är lite oklart hur mycket makt han faktiskt har haft. Det känns som att Moshiri i alla fall har haft oerhört stort inflytande. Fortfarande, inte minst när det kommer till tränarrekryteringar. Och även om Brands gick med på de tidigare rekryteringarna så var han direkt emot att anställa Rafael Benitez. Och jag kan tänka mig att det delvis har att göra med nu att han faktiskt lämnar, trots att han förlängde kontraktet så sent som i april. Och sen ska det också vara en konfrontation med en supporter som ska ha speedat på processen efter Merseyside-derbyt när väldigt många Everton-supportrar var besvikna. Och det ska i sin tur också ha bidragit till att han nu lämnar. Jag tror väl inte att Everton-fansen är sådär överlyckliga, för att detta innebär ju att det är Moshiri och Benitez som styr Everton just nu. Och jag tycker väl själv inte att det är sådär särskilt lugnande. Så att ja, väntar ju match här mot Arsenal ikväll, men det är väl klart att det ser ju oerhört prekärt ut för klubben just nu.
Alltså det känns ju spontant som att det hade varit ett bättre lösning för dem att ha kvar Moshiri Brands än Moshiri Benitez i det här läget. För jag håller helt med dig, Frida, att alltså han har ju fått in en, vi minns ju Everton vad de höll på med på transfermarknaden för liksom, ja, innan Brands kom in. Det var ju, man visste ungefär vad man skulle få, de skulle värva spelare som de kanske inte riktigt passar till klubben och inte riktigt har en idé med vad de håller på med. Brands tycker ändå har kommit in och gett dem en idé, sen har det ju inte funkat överhuvudtaget med facit i hand sett till pengarna som spenderats.
Ja. Sen vet vi inte hur mycket inflytande han faktiskt har haft över de spelarna de har rekryterat. Det är också en sån grej som diskuteras, att det kan till och med vara så att Moshiri har haft större inflytande än vad man har trott, eller att tränarna i sin tur har haft större inflytande. Mm. Så att det är väldigt mycket som är oklart och som man inte riktigt vet heller.
Nej, men det är väl den känslan man haft, och det var ju enormt dålig stämning efter Merseyside-derbyt där alla skyllde på varann och supporterna skyllde på alla i någon beslutande position. Och det är ju inte så konstigt. Det är som sagt, sen Moshiri kom in har det spenderats, alltså Brandt har spenderat 3,5 miljarder ungefär, men som jag kommer ihåg att sen Moshiri kom in har det spenderats 5 miljarder på spelare. Det är enorma pengar. Och ändå så står man där med Salomon Rondon som man har liksom...
ja. Inte fy skam där, säger jag, att stå med Salomon Rondon.
Nej, men
det är väl där man kan, det är väl där man kan tycka synd om Benitez också, för att Benitez har ju inte alls haft den budgeten. Nej. Att jobba ut efter som de tidigare tränarna har haft. Och han gjorde väl ändå bästa möjliga med de små medlen som han faktiskt fick i somras med att plocka in Jamie Rondon och Townsend och alla de här. Sen har det ju inte fungerat sådär jättebra, men man ska komma ihåg också att Everton har haft väldigt mycket skador.
Ja.
De lider ju inte minst av att Dominic Calvert-Lewin har varit borta så länge, så att det finns ju många parametrar som förklarar varför de befinner sig där de befinner sig.
Precis, ja, Calvert-Lewin och Jeremina har ju båda två varit oerhört saknade.
Ja, och Ducouré missade många matcher också. Ja. Det var ju en sån grej som, jag vet inte, deras självförtroende känns ju som att det är i botten på något sätt.
Ja, och nu,
så att, nu kliver de in, det gäller ju att de kommer tillbaka på vinnarspåret igen.
Ja, nu kommer de in i en jättetuff period där, väldigt mycket svåra matcher, och det är ju inte osannolikt att Everton kommer vid jul befinna sig, ja, men inte på nedflyttningsplats kanske, men definitivt indragna i nedflyttningskriget. Och det är ju liksom en position där de inte har befunnit sig på väldigt, väldigt länge, och där de ju inte ska befinna sig heller. Dels med tanke på vilken klubb det är, hur stor den är och vilka spelare man har och hur mycket man har investerat och allt det här. Men de ska komma ihåg att de har en helt ny arena som håller på att byggas dessutom just nu, som det har investerats en massa pengar i. Det vet vi ju vad det gör. Det kommer ta tid att betala tillbaks det. Och det är liksom en långsiktig investering som kommer ge resultat på sikt. Men på kort sikt så blir det ju alltid lite liksom skralare i plånboken efter en sån investering. Och kliver man in i den eran med en trupp som ser så mager ut som den gör just nu, som man har, ja, men då finns det en del varningsklockor som ringer faktiskt. Mm. Vi kan väl bara riva av Merseyside-derbyt då, så kan vi gå in på övrig sen. Det var ju egentligen en rätt väntad match. Det var väl ingen som trodde att Everton skulle kunna göra någonting mot Liverpool i det här läget, så som lagen befinner sig. Och det kunde de inte heller.
Det var väl ganska
rättvist
alltihop.
Ja, men, och det är också så här, man förstår att det är mycket känslor i en sån här match, och att de supportrarna, jag menar, det var vissa som lämnade efter 20 minuter när det stod 2-0 till Liverpool, men man måste också vara lite krass och titta på vart klubbarna befinner sig just nu. Liverpool är definitivt ett av hela ligans formstarkaste lag. Har gjort 44 mål nu på 15 matcher. Det är klart att de kommer göra mål, och framförallt när Everton går in och är i dålig form och har de här skadorna. Man ska liksom inte hänga upp säsongen just på det här resultatet, men det blir ju extra känslomässigt såklart när det är lokalrivalen och det är derby.
Sen har de ju oflyt där också vid Liverpools 3-1 mål, alltså precis innan, så har de ju faktiskt lite tryck ändå på Liverpool. Eller är det till och med, jo, ja, men det blir ju 3-1 målet.
Ja.
Och det är ju där när Coleman står för en blunder ju, som leder till målet. Så jag tyckte ändå att det kändes som att de kom in i det lite grann i alla fall. Men ja, Liverpool är på en annan nivå nu som definitivt inte är Evertons.
Nej. Det var så länge sedan, så att vi lämnar den matchen därhän och tar oss till det som hände i lite mer närtid. Och jag tänkte vi skulle prata West Ham och Chelsea som har sett ut som det här nästan, inte oslagbara, men fram tills den här matchen då bara släppt in 6 mål på hela säsongen. Men West Ham har hittat receptet mot de här storlagen, mot topplagen, och gjorde precis som mot Liverpool, stoppade in 3 bollar och vann med 3-2.
Ja, alltså jag kan ju säga att jag håller på att svänga lite grann i London Stadium-frågan, eller inte fullt ut, vi ska inte gå så långt, men det var otrolig stämning i alla fall i lördags, och det är väl inte speciellt märkligt när de får in det där 3-2-målet som säkrar segern. Det finns så många lager av den här matchen att man vet knappt var man ska börja.
Men börjar med,
vi får
målet,
kanske börja vid,
alltså,
vi får
jag tänkte liksom när du nämnde det just liksom Masuakos mål, Tycker du det är medvetet?
Alltså jag tror inte att det är medvetet. Det ser nästan ut lite grann som att han liksom snubblar baklänges. Eller som att han tar ett steg bakåt innan han skjuter. Men han har ju själv inte dementerat, eller han har egentligen inte blivit intervjuad heller. Och det ser ju faktiskt ut som att han hittar ju luckan emellan spelarna i alla fall. Så att, ja, jag är lite osäker på om det verkligen var meningen, men oavsett vad så blir det ju till ett det är väl ett ganska bizarrt mål egentligen.
Snyggt, alltså.
Men du hade ju han hade ju ingen bra match, om man säger så. Det var väl det jag tänkte att vi egentligen skulle börja så vid just första halvleken, för att det är ju lite grann, vi pratade om Jorginho, att han har ett misstag i sig, och här dök det upp igen att han missar i sitt hemspel, och sen Mendy som alltså överskattar sin egen förmåga i konkurrens med Bowen. Han är inte lika snabb som Bowen, och Bowen som för övrigt var matchens bästa spelare utan tvekan. Han var väldigt ettrig, så att det var inte konstigt att han har före vid den situationen. Och så får de då sitt kvitteringsmål. Och sen är det ju Mason Mount som nästan till på egen hand egentligen ger Chelsea-ledningen återigen med sitt fantastiska avslut. Det är väl Ziyech som slår den crossbollen till honom. Sitter ju perfekt vid Fabianskis vänstra stolpe. Men ärligt talat, precis efter halvtid så jag tror han går 6 minuter där jag var fullkomligt övertygad om att det fortfarande stod 1-1. Och sen tittade jag på resultattavlan och insåg att just det, Chelsea leder ju med 2-1 för att Mason Mount gjorde det där målet. Men det var lite den känslan man satt med ändå, att det här var inte Chelsea som flöt på. Det var någonting som inte riktigt stämde. Och det är ju också att Kai Havertz tvingas kliva av, och så kommer Lukaku på. Det blir en dramatisk försämring i anfallsspelet. Och Tuchel tog ju på sig den själv efteråt och sa liksom att Lukaku var inte redo för 45 minuter egentligen. Men vi kände att vi behövde få in någon med längd efter att Havertz hade tvingats kliva av. Men då känns det verkligen som att West Ham tar tag i matchen igen. Och de gjorde ju det lilla misstaget där i första halvlek, att de gick ner på en trebackslinje och nästan alltså gav särskilt då Ruben Loftus-Cheek centralt väldigt mycket utrymme att göra lite vad han vill på. Och det rättade man till efter halvleken, och så tryckte man även upp Soufal och Masuaku, som ju också kom in för Ben Johnson som skadades. Så då fick de det här trycket ändå. Och sen är det ju återigen, alltså vilket tapp det är, eller vilken nedgradering det är för Chelsea att ha Ben Chilwell skadad och tvingas spela med Marcus Alonso. För att det är visserligen inget fel på Marcus Alonso, men han är så nonchalant i vissa lägen. Jag tycker faktiskt att han borde kunna göra mer när Bowen, alltså vid hans mål. Det känns som att han borde vara betydligt mer aggressiv än vad han är. Så att efter matchen, och sen så kommer då det här 3-2-målet. Helt otroligt. Så efter matchen så hängde de ju upp sig väldigt mycket på, eller i Chelseas fall då, att de liksom gjorde för många individuella misstag. Men det är klart att det är lite oväckande, för att jag menar, matchen mot Watford, där hade de ju bara tur att de vann den matchen. Det skulle de ju inte ha gjort egentligen. Det var egentligen det här hjärtstoppet under första halvleken som kom lite som en räddare i nöden för deras del. För att då hade ju Watford, de hade ju verkligen tryckt på. Och sen så kom det här hjärtstoppet då på läktaren. Som tur är så gick det bra för honom, ska tilläggas också. Han som drabbades av det här. Men då fick de ju en ganska lång paus där och samla ihop sig igen. Och sen så är det väl efter det som det blir bättre, och så kan de till slut vinna den matchen. Men mycket skador också just nu. Så att ingen alls bra period, eller en fruktansvärd vecka egentligen för Chelseas del. Men desto bättre för West Ham. Även om David Moyes, och jag håller med honom, påtalade det att han tyckte de spelade bättre mot Liverpool när de vann den matchen. Och jag håller nog med ändå, för att som sagt, de fick ju hjälp av Chelsea också att vinna den här matchen.
Bollarna studsade lite mer rätt den här gången, får man säga. för West Ham. Men det behöver man ju. Det behöver man ju. Alltså titta på West Ham. Nu är ju de solo på fjärde platsen. Och de har en liten, lucka ner till Manchester United. Och Arsenal är det väl närmast som jagar. Och jag ser inte, alltså kan de få hålla sig hyfsat skadefria och bollarna kan studsa lite deras väg, då ser jag inget hinder egentligen för att de skulle kunna försvara den där fjärde platsen hela säsongen ut. Faktiskt, så bra tycker jag de är.
Nu har de, fick ju de också skador här, alltså inte minst då Kurt Zuma som tvingades bryta, och Ben Johnson också. Och det var väl det Moyes också sa, att det är ju det man inte vill ha. De är fullt medvetna om att de inte har någon bred trupp. Och började komma in, dyka upp såna här skador titt som tätt, och inte minst nu inför den här hektiska perioden, intensiva perioden, och så dessutom då Europaspel senare nästa år. Det blir tufft att upprätthålla den här nivån vecka in och vecka ut. Så att det är ju fortfarande det största hotet mot att West Ham skulle ta den där fjärdeplatsen. Mm. Eller det som talar emot det mest.
Alltså jag skulle ju säga att fortfarande, om de skulle sluta topp 6 och ta Europa igen, om vi lägger liksom förväntningen där någonstans, så är det fortfarande en fantastisk bedrift bara det. Om de skulle med Europaspelet samtidigt lyckas upprätthålla en sån hög nivå att de tar en topp 6-placering över hela säsongen. Jag avvaktar, känner jag mig, att tro att de kan vara med absolut, alltså i topp 4 fram tills vad de gör nu i de här liksom, när andra matcher kommer. Ska komma ihåg att den här segern, de hade ju 3 raka utan vinst inför den också, är inte helt, alltså i den här matchen absolut, såklart det är välförtjänt sett till att de är så pass kliniska när de får möjligheterna som Chelsea mer eller mindre ger dem, men jag vill avvakta med att se om de kan faktiskt vara där uppe i topp 4 och hålla sig kvar där över en hel säsong också, för det är väldigt, väldigt långt kvar i alla fall.
Ja, nej, jag tror ju inte att de kommer på något sätt knappa in någonting på de 3 lagen framför, men däremot
kvaliteten
där bakom, alltså Tottenham kommer ju inte direkt, det är Tottenham som ligger närmast ska jag säga, de är 2 poäng bakom West Ham nu på 5:e plats. Så det är ju då Tottenham, Manchester United och Arsenal som är 5, 6, 7 där. Och det är ju fortfarande lag som, ja det är klart, får Rangnick igång det här Manchester United. Samtidigt, jag tycker att det finns en del, han har rätt mycket att jobba med om man säger så. Så är väl de som ska hota, men jag tycker att West Ham ser, jag tycker de ser så bra ut. Men det är ju framförallt för att man har hittat receptet just mot de här lagen. Man vaggas liksom inte in i Chelsea's eller Liverpools eller Manchester City's matchrytm, utan man är så bra på att störa den och göra matchen till en kamp över hela planen. Och där har man spelarna, där har man sin, jag menar, Antonio, Declan Rice och Jared Bowen och de här som är så otroligt bra på just den matchbilden. När det blir lite svängigt, det blir mycket, mycket kamp, det blir spel över hela planen och så är de väldigt välorganiserade bakåt. Det de kanske behöver är väl då inte tappa poäng mot de sämre lagen som backar hem där de måste helt och hållet föra matchen själva.
Ja, alltså de tappade ju poäng här mot Brighton tidigare i veckan, eller tidigare förra veckan, när Neil Mopé, han bestämde sig för att helt plötsligt bara spruta in mål på stopptid. Och gjorde det, stod ju för den här fantastiska cykelsparken. Ja. Så att där ser man ju, det var väl en liten missräkning för deras del, med tanke på att de ändå hade ledningen fram till 89:e minuten. Ja, men det är så Brighton kör nu för tiden.
Man kan aldrig stänga av en match om Neil Mopé är på plan, då vet man, det kan hända precis vad som helst.
Ja, precis vad som helst. Även för mig, nu har man slagit både Liverpool och Chelsea i ligan och Tottenham dessutom. Man har slagit ut Manchester United och Manchester City ur ligacupen. Det är en ganska stadig höst ändå för West Ham, får man säga.
Verkligen.
För toppstriden då, vi var inne på Liverpool-Everton. Liverpool mötte West Ham, och på tal om man aldrig kan räkna ut någon när vi spelar det på planen, så klev han ju fram igen.
Ja, jag tänkte nu...
Mötte de?
Ja, Wolves mötte de väl.
West Ham.
West Ham.
Alltså, det är för att
jag förstår att du inte vill släppa West Ham, för att det är ändå, det är väldigt kul att prata West Ham just
nu. Ja, det är kul att prata West Ham. Liverpool-Wolves, så det ser ut att bli en sån där match. Wolves försvarar sig bra. Diogo Jota skulle ju såklart gjort mål där när han är helt öppet och bara försvarare kvar. Jag vet inte riktigt vad, det var tankar på gamla lagkamrater som smög sig in i huvudet när han stod där, men han behöver ju bara rulla in den vid ena stolpen. Men han blir ju...
Alltså Connor Codys målvaktsräddning där, den är inte lika imponerande som Steve Cooks dubbelräddning mot Fulham. Men det är ju rätt intressant att den kom mindre än 24 timmar efter. Det var som att, ja, vi har fått sett väldigt många snygga mittbacksräddningar på mållinjen den här helgen.
Verkligen. Han skjuter ju egentligen mitt på honom där i försvaret, men så kliver han fram i 90+4, Divock Origi. Det, jag vet inte, han är född till att göra precis det här. Det är,
ja, men verkligen.
Det är helt otroligt hur många sådana här mål han ska göra.
Ja, det är ju helt... Han spelar inte speciellt ofta, men när han väl spelar och när han väl gör mål så är det ju oftast något jättevärdefullt mål. Mm. Alltså det första som dras till minnet är ju Merseyside Derby mot Everton för några år sedan. Mm. Det var ett jättekonstigt mål, var det inte det? Får bollen mitt på huvudet. Jag vet inte hur,
jättehög boll från Van Dijk, en snedträff. Det är ju matchens sista spark.
Just det.
Som håller på att gå mot ribban. Och Pickford hade ju bara behövt släppa den, för den hade ju gått bakom ribban antagligen. Men han är uppe med handen och gräver fram den, för att han har lyckats inte riktigt läsa vart den ska ta vägen. Gräver den så att den studsar rakt i huvudet på Divock Origi och in i mål.
Kanske inte hans snyggaste då, men som sagt, alltid väldigt värdefulla mål. Jag vet inte om du hörde vad Klopp sa efter matchen, men han sa ju att jag hoppas att, alltså hyllade Origi jättemycket, och så sa han jag hoppas att han hittar en manager som spelar honom mer än jag gör, för han förtjänar det. Det är väl klart att det, och många är ju förvånade över att Origi fortfarande är kvar. Alltså varför accepterar han att sitta på bänken? Men han kanske känner att han har ett ganska gött liv. Ja. Att han får vara en del av Liverpool som fotbollsklubb. Hoppa in lite då och göra något viktigt mål. Ja, alla är ju olika egentligen.
Nej, men det är det Mariano-syndromet.
Ja, men det man har förstått då om honom är att han är oerhört chill med sitt liv. Han trivs väldigt, väldigt bra i staden Liverpool. Han har haft en hel del med universitetet i Liverpool och haft engagemang där. Han verkar trivas väldigt, väldigt bra i staden och i klubben. Och han är extremt omtyckt, och han gnäller inte, han klagar inte på att han spelar en femte fiol här. Vilket han ju såklart gör. Det är ju givetvis inte lätt att få speciellt många minuter i det anfallet, med tanke på spelarna han har framför sig. Men jag tror det Jürgen Klopp sa var att han är en fenomenal avslutare. En av de absolut bästa, ja, som en tränare överdriver ju alltid lite, en av de bästa avslutarna i världen, menade Klopp på. Och då fick han ju frågan.
Alltså jag håller nog med honom då.
Han är
faktiskt
en fantastisk
uppenbarligen. Mål per minut är ju ganska bra på honom. Om man tittar på liksom.
Är extremt bra. Nej, men trillar bollen ner så sitter den ju oftast. Alltså vi såg det ju mot, han gör ju mål mot West Ham bland annat då i den matchen som de förlorade till slut. Och de här viktiga, han verkar inte liksom påverka speciellt mycket av att det är liksom big occasions. Jag menar, han gör mål i Champions League-finaler och han gör ju två mål mot Barcelona i semifinalen och så vidare. Det är ju den typen. Så det han menar var att, för det var ju liksom öppet att han var på marknaden, men det var ingen som klev in och köpte honom. Och det jag menar med var väl att det är ju märkligt att ingen ser det som vi andra kan se, vilken fantastisk avslutare det är. Men han sa ju samtidigt att jag är glad att han är kvar, för han är väldigt omtyckt och han är nyttig när han väl kommer in, men han önskade lite för Origis skull att det fanns en plats där han kunde få spela mer fotboll.
Han har ändå varit där i, alltså det är sjunde säsongen nu, va? Om man räknar, ja, om man räknar med liksom Wolfsburgs lånesäsongen, man tänker inte att han har varit där så länge som han faktiskt varit i, snart ett decennium, om man stannar kvar ett tag till.
Ja, och faktum är att i januari här så kommer han ju bli väldigt viktig. Och man vet ju att han är ju också dessutom en sån där spelare som när han är i form kan komma in i stim och göra en hel del mål. Och när Salah och Mané försvinner i januari så kommer han ju få mycket speltid. Så är det ju bara.
Mm. Men det är väl då han blir såld, när han behövs.
jag har ju sagt det hela tiden, Brighton borde köpa honom. För att de behöver ha någon som står där inne i boxen och som har en målgaranti.
Ja, men de kan ju inte ha både Mopey och Origi på tilläggstid. Det nej, måste då, får ju de ju,
då måste man ju offra Mopey, va?
Ja, det vet jag inte, det tycker jag inte man ska göra.
Vi ska strax snacka mer om titelrace och nedflyttningsstrid och dessutom komma in på damernas FA Cup-final. Men först några ord från vår sponsor. Sportbladets Premier League-podd är den här veckan sponsrade utav 1X2.se, en reksajt och en sajt för bettingtips. Så därför har vi med oss Andreas Nord från 1X2 för att ge ett supertips och tipsa om en tävling som vi har dragit ihop tillsammans.
Tack Patrik. Ja, jag har tagit sikte på den kommande omgången utav Champions League. Imorgon ska nämligen Premier League-laget Liverpool åka ner till Italien och gästa Milan på San Siro-stadion. Liverpool kommer som redan klara gruppsegrare efter att ha vunnit samtliga matcher i gruppen. Milan, andra sidan, slåss för att hålla drömmen om vidare spel i Champions League vid liv och måste därför vinna. Liverpool har möjlighet att gå ut och rotera i mötet med Milan, samtidigt som ett roterande Liverpool fortsatt håller hög klass. Jag tror att Milan kommer se till att fokusera på att inte släppa till ytor mot ett offensivt skickligt Liverpool och bedömer därför att det finns goda chanser att det här blir en målsnål historia. Jag spelar därför under 3,0 mål Asian Handicap till 1,80 gånger pengarna. Vilket betyder att om det blir två mål eller färre så sitter spelet. Om det blir prick tre mål, då får vi pengarna tillbaka.
Och på 1X2 hittar ni såklart en massa andra rek och spel och tips och allt som rör betting. Det är ju ingen betting-sida, utan det är tips och rek som man hittar där. Men ni har också satt ihop en tävling tillsammans med Sportbladet och Premier League-podden här. Det tävlingen kan man helt enkelt gå in och bara gissa ifall det blir ett kryss eller två i ett antal matcher. Det kostar ingenting, det är bara för skoj, men man kan vinna jättefina priser då. Och så kan man utmana oss på Sportbladets Premier League-podd. Och jag tror att i potten så ligger fotbollsresa värd 10 000. Som sagt, så det är bara in på 1X2.se, kolla in tävlingen och sen kolla in alla övriga spel och rek som finns där av Andreas och de andra experterna. Manchester City, de tappar inte många poäng. De besegrade först Aston Villa i tidigare veckan. Steven Gerrards första förlust och sen Watford städade man dessutom undan.
Ja, alltså den första halvleken var... Det var sensationellt bra alltså, från Manchester City. Det är vilken power och vilken kontroll de hade på den halvleken. 2-0 eller 0-2 underläge för Watfords del var ju smickrande för dem. Alltså Manchester City skulle ju lätt med, de skulle ju haft ledningen med 4-5-0 vid det laget. Sen får man ju säga också att alltså Danny Rose, han är en jättetrevlig kille att prata med, men hans positionering vid Sterlings 1-0-mål, det är ju direkt anskrämligt egentligen. Alltså det gick ju väldigt enkelt för Manchester City hela tiden att spela sig igenom och hamna i lägen. Och Grealish inte minst, som spelade falsk nia här i denna matchen, han kom ju till oändligt många möjligheter. Klev ju visserligen av mållös och hade ju ett väldigt långt samtal där med Guardiola precis efter att han hade klivit av. Det såg nästan ut som att Guardiola sa till honom att han liksom hyllade hans insats och sa till honom att han borde vara nöjd med insatsen överlag. Så att det var en sån sak som man noterade. Men den stora stjärnan i den här matchen, och jag blev nästan provocerad av att han inte blev utnämnd till matchens lirare, det var ju Bernardo Silva. Mm. Alltså vilken form han är i nu. Ja, precis. Alltså, han har ju sett ut så här de senaste veckorna, månaderna. Och det är inte bara hans bollmässiga kvaliteter, utan det är jobbet alltså utan boll, hans positionering, förståelse för vad nästa passning kommer komma. Och så just det här att han gör målen också.
Och målet mot, målet mot Aston Villa. Herregud, ja, vilken jävla kontroll han har.
Det är inte dumt. Det är inte dumt om man säger så. Det krävs otroligt mycket kvalitet, ja, för att man ska kunna slå till bollen eller få en sån träff på bollen som han får där. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att han är förmodligen formstarkast i ligan just nu. Sen vet jag att det är några i Liverpool som säkerligen har en del att säga till om när det kommer till den utnämningen. Men jag tycker bara att han är helt makalös just nu. Det ska ju sägas att det var Raheem Sterling som fick eller som blev utsett till matchens lirare, och det var klart att han var väl också bra, men jag tyckte inte alls att det här var Bernardo Silvas match återigen.
Alltså det är sanslöst att tänka att det faktiskt var genuina transferrykten kring Bernardo Silva till sämre klubbar i somras, när man ser vad han håller på med just nu. Det, med facit i hand, väldigt tur att han blev kvar och inte liksom gick någonstans, och att han då, vi vet ju vilken kvalitet den här spelaren har, men det känns som att han nu är ju verkligen i sin livsform på något sätt. Och gör ju poäng på ett helt annat sätt också. Så att det är otroligt sevärt just nu att se Bernardo Silva spela fotboll.
Och han ville ju bort själv, för att han var ju inte nöjd med den speltiden han fick och satt mycket på bänken. Har gjort det i perioder, men Guardiola har ju den där förmågan att nej, men vänta nu bara, det är liksom... Han har någon slags plan som är svår att tyda, men han lyckas hela tiden få spelare att hitta den här formen. Jag menar, vi har pratat om Kevin De Bruyne de senaste säsongerna som ligans allra bästa spelare. Vi har varit inne på Phil Foden, hur fantastiskt bra han har varit. Nu är han skadad, och sen Bernardo Silva nu och fler spelare liksom runt omkring som har varit in och ut ur startelvan. Men som ändå kan komma in och bara på kort tid hitta en form så de ser ut som en av världens absolut bästa spelare. Och det är... Ja, han har något.
Ja, alltså Ferran Torres sitter ju i den situationen just nu. Alltså verkligen. Han är ju en av de där spelarna som hade en bra period och sen så får han inte spela plötsligt. Och då vill han till Barcelona och sådär. Men det är ju lite grann, det är precis som du är inne på. Det är ju Guardiolas arbetssätt. Han är ju skoningslös på det sättet att han kan hålla vissa spelare utanför startelvan om de inte är på den nivån, för att det finns en otrolig konkurrens. Det är också lite ironiskt när Guardiola sitter och pratar om att han har mycket skador, och så tittar man på laget och bara ja, fast jag tror ju liksom att det finns andra som har det värre, lite så. Nej, alltså de kan ju på något sätt hela tiden begära 100% av sina spelare och hela tiden hålla dem hungriga, just för att det finns så himla många alternativ hela tiden. Du måste prestera på den yttersta nivån, annars tappar du din plats, och det vet ju alla om. Mm.
Det är ju ändå förvånansvärt hur liksom konfliktfritt det faktiskt varit i den klubben sett till just den liksom approach Guardiola har. Alltså,
för det har det ju inte varit. Ja, men alltså, det har ju varit hur mycket rykten som helst.
Jo, men alltså sammantaget så känns det som, ja, det är fortfarande rykten om att spelare ska flytta på sig och så vidare, men samtidigt så har det ju ändå lyckats få ett kollektiv som någorlunda fungerar väl på plan. Det är såklart det ryktas som att Raheem Sterling vill lämna, om att Ferran Torres vill lämna och så vidare, men på något sätt så kommer de ju ändå in och spelar igen förr eller senare. Är ju känslan.
Jo, men det är ju för att de precis som jag sa, att Guardiola, det är ju hela hans arbetssätt, att han kan göra så, att han kan hålla spelare utanför som inte levererar. Sen så fort de levererar, då får de ju behålla sin plats. Mm. Och då måste de se till att prestera match efter match, efter match för att behålla den platsen. Och så fort de dippar, ja, då är det bara ut med dem och in med någon annan.
Jag hörde, jag minns inte vem det var nu, men det var någon av de engelska poddarna, jag tror det var på BBCs podd. Och någon som pratar och jämför just med Jürgen Klopp, han är ju väldigt mycket, han är kompis med spelarna, han håller dem bakom ryggen och de spelar liksom, de krigar för honom, för han är liksom, han är maestro där och han är härförare på något sätt och de är ett lag. Medan Guardiola, där är spelarna på ständig audition, det är ju alltid provspel och han får dem att leverera liksom av den anledningen istället, att de spelar alltid för sin plats. Och det är sån enorm konkurrens, så att det är liksom olika sätt att ta sig an. Så att den interna konkurrensen i Manchester City måste ju vara blodig, alltså. Med tanke på hur kvaliteten som finns runt omkring, och att det faktiskt bara 10 utespelare som kan spela per match.
Och det är just det jag menar med att det är förvånansvärt konfliktfritt, även om det ryktas bort att det inte, liksom, det inte blivit PSG-följdskalas av det hela. Det är ingen dockersåpa, utan de lyckas ändå få ihop det, även om det är liksom de hårda kraven och den intern konkurrensen.
Minns ju att Gündogan berättade alltså vilken chock han fick, och han pratade om Guardiola och om hur han är som tränare, och så berättade han om någon gång när han fyllde år, tror jag det var, som Guardiola... Nej, han köpte en flaska vin till Guardiola, men så bad han sin kompis springa över till Guardiolas hus, för de bodde väl ganska nära varandra, eller bor ganska nära varandra, för att han vågade inte göra det själv eller någonting sånt. Och sen så kom Guardiola förbi lite senare och tackade så mycket för den och hade med sig vinflaskan och delade den med Gündogan. Och han var liksom i helt chocktillstånd över att han kunde göra en sån sak. Och det visar ju definitivt att de har distans just, alltså mellan, alltså Guardiola ser till att hålla distans mellan honom och sina spelare. Och det är också ett arbetssätt. Och uppenbarligen så har det ju resulterat i en del ligatitlar de senaste åren.
Nej, precis. Han är ju speciell och intensiv. Guardiola verkar... inte var allt. Alltså man glömmer ju aldrig de där bilderna från Bayern München när de filmade på träningen, när han liksom gick och slet i Lewandowski och olika storstjärnor. Nej, du ska inte stå här, du ska stå här. Och liksom bara drog i dem som femåringar. Med liksom adrenalinet sprutande ur ögonen. Det är en speciell figur. Frågan är då fall Ralf Rangnick kan göra något motsvarande med Manchester United. En liten effekt har vi väl sett redan i alla fall. Det var en okej match mot Crystal Palace. Framförallt första halvtimmen såg de inspirerade ut, Manchester United, efter att också ha vunnit mot Arsenal tidigare i veckan. Då var ju Ralf Rangnick på läktaren, men en liten bounce kanske redan då av att nya metoder och nytt blod in till den tränarstaben.
Ja, alltså De Gea stod ju på fötterna nu i alla fall. Eller vad säger man? Stod på benen.
Ja, det är helt sjukt.
Till skillnad från mötet med Arsenal. Det var ju det målet. Det kommer gå till historien som... Ja, men det är... Jag tycker nästan att det är mer bisarrt än badbollsmålet.
Ja, det är ju... Sunderlands, det är ju där uppe alltså.
Fast alltså badbollen är ju någon så här liksom... Det blir så svårt att lägga någon... Alltså värdering i hur vi var rätt eller inte. För det är plötsligt något helt annat som dyker upp. I det här fallet kändes det som att... Alla är överens om att målet var korrekt.
Absolut.
Ja.
Gud, ja. Men jag tänkte
alltså, det är ett bisarrt mål, freak. Absolut. Men jag, ja. Liksom...
Freakmål.
Där. Det var ju ett... Det var ju ett freakmål. Och var, jag vet inte, har De Gea själv uttalat sig om målet efter? Jag har faktiskt inte sett något.
Nej, jag har inte heller sett någonting med vad ska han... Alltså visst, de protesterade efter det målet, men det fattar jag inte riktigt varför de gör. Sen var det kanske så att vissa inte förstod att det faktiskt var Fred som var närmst, så att det var ju liksom ingen att det inte var någon motspelare. Men ja, han måste ha känt sig dum i alla fall, det sker i samband med den situationen. Firade jag såna spelare väldigt, väldigt intensivt också. Jag tror inte att det gjorde saken bättre. Stämningen var nog väldigt, väldigt obehaglig. Men å andra sidan fick de ju sista ordet i den matchen. Så att de var väl glada ändå. Men man var ju väldigt spänd på att se hur Rangnick skulle förändra. Alltså inte minst alltså rent formationsmässigt. Och här körde han ju på en 4-2-2-2, vilket var ganska väntat ändå. Där han tillät Dalot, som uppenbarligen går före Wan-Bissaka, och Telles då att trycka upp väldigt högt, och pratade om det här att han ville ha mer kontroll centralt då, med två anfallare högst upp. Och, vilket passar Lindelöf väldigt bra också. Just det här att de, alltså hela laget låg mycket högre än vad man har gjort i tidigare matcher. Och han är ju en sån spelare som är ganska bra på det här att kliva upp högt, och sen kan han leverera sina fina djupledspassningar som vi vet att han kan slå. Så att han verkar ju vara någon som verkligen drar fördel av det här spelsättet. Och Cristiano Ronaldo, till och med han, har börjat pressa. Mm. Och Rangnick sa väl det efter matchen också, att ja, man måste sluta prata om Ronaldo som att han inte kan pressa. Han stod ju för tre återerövringar här på sista tredjedelen, och det är fler än vad han dittills hade gjort under hela säsongen. Manchester United hade totalt 12 återerövringar på sista tredjedelen. Så att statistiken talar ju för att han verkligen har fått eld under fötterna, om man säger så. Sen har ju Ayew det här enorma läget precis innan Freds väldigt fina mål, får man säga.
Verkligen.
Så att Crystal Palace hade ju ändå kunnat få ut någonting av det, men det kändes väl överlag som att de ändå förtjänade den här segern, Man United. Och ja, alltså nu ska de lyckas hålla den här intensiteten i inte bara en halvtimme, utan som Manchester City gör, alltså under 90 minuter, och det är ju såklart väldigt mycket svårare att göra det, men en bra start för Ragnik, får man ju säga.
Fred har ju verkligen, alltså inte bara målet här nu, men också hur han studsat tillbaka i matchen mot Arsenal med den här jättefina assisten till Bruno och så vidare som han gör. Det känns ju som han, det passar ju honom också, det här nya liksom systemet och order. Det känns i alla fall så, tycker jag. Han var alldeles strålande i den här matchen, även också med liksom toppen av det med det målet, såklart. Men det blir väldigt spännande att följa. Sen med Lindelöf så är frågan när Varane är tillbaka. Ska det bli väldigt spännande att se om det är Maguire eller Lindelöf som får flytta på sig i en startelva. För det känns ju som Varane kommer ju gå in oavsett. Men frågan det, är vem man...
måste han ju göra. Nej, det blir ju Lindelöf som får flytta på sig. Maguire är ju...
Trots man kan inte
att,
vara säker
om det. Nej, alltså Ralf Rangnick är väl inte känd för att vara någon diplomat på det sättet. Utan han kommer ju vara skoningslös i sina laguttagningar. Och det, vi måste säga något om Fred också. Som ju har haft en skakig höst, får man säga. Men instrumental. Han har varit central i de här två segrarna i alla fall. Dels segermålet då, såklart, mot Crystal Palace. Men också jättefin assist som tar United in i matchen mot Arsenal i underläget där. Och sett helt okej ut, tycker jag.
Jag är ju fortfarande inte helt såld.
Ingen är helt såld på Fred. Jag tror aldrig någon kommer bli helt
Nej.
Såld på Fred.
Däremot så verkar han verkar vara en fantastisk människa, alltså utanför planen, och verkar vara en sån som sprider väldigt mycket glädje hos de andra. Det låter otroligt klyschigt, men ja, det är i alla fall den känslan man får. Så att jag är glad för Freds skull, för att han får utstå väldigt mycket kritik, inte minst från mig, men och han har ju det här, vad var det, jag tror att Bruno Fernandes sa i sin intervju, att ja, han har ju ett sånt här mål i sig om året, sa han. Och det var ju kanske lite hårt, men jag kan väl tänka mig att han skojade lite, eller att han hade en liten skämtsam underton när han sa det. Men jag är mål med högerfoten här, inte vänster. Ragnik var ju otroligt förvirrad av det, fick fråga sin assisterande, jag antar att det var Mike Phelan då kanske, om det verkligen kunde stämma. Men det gjorde det ju, så att kul ändå att Fred får fira lite.
Vad säger vi om, eller vad ska man dra för växlar av Elangas inhopp då? För det var ju otroligt uppiggande att se att han får så många minuter som han får, och överraskande också till viss del.
Ja, alltså det jag fick höra eller fick till mig, det var ju att det berodde på att Lingard och Martial var ju hade ju skavanker, och sen så ville ju Ragnik Dahl, han var väldigt tydlig med att han ville spela med två spelare up front, och då passade det bäst att ta med Elanga i truppen. Men det är fortfarande osäkert om det är så att han kommer tänka sig att släppa Elanga på lån nu i januari, eller om han kommer bli kvar. Det är fortfarande inte helt klart, men det lär ju inte bli någon januari-turné i Portugal i alla fall, som Jan Andersson har hoppats på.
Nej. Med tanke på att Lingard ska till Real Madrid, så kan det vara bra att spela in en där.
Oerhört Real Madrid-kompatibel.
Ja.
Viktig galaktik.
Real Madrid-DNA.
Utan tvekan, det är ju precis den typen av spelare som Real Madrid ska gå för det där vinterfönstret. Onekligen.
Man har inte det här ryktet florerat i 2 år eller någonting sånt? Jag tycker att man har hört, alltså att man har reagerat likadant varje gång man har hört. Eller är det bara att han har ryktats till La Liga? Kan det vara det?
Alltså, ja, men han ryktas ju till stora klubbar ibland på att han ändå gör bra saker. Och sen har väl liksom Viss engelsk.
Jo, men man skrattade ju, nu skrattar man inte så mycket åt det, men man skrattade ju åt det, när var det? Alltså förra hösten, när han i stort sett inte spelade någonting i United innan hans flytt till West Ham. Då dök det ju också upp såna här rykten. Och då tyckte man ju att nu är det nog någonting som är lite snett. Men sen gick han ju till West Ham och så var han ju så bra som han var där. Så att nu känns det ju mindre otroligt om det faktiskt skulle ske.
Ja, men är det inte liksom också lite engelsk tabloidpress som slår ihop 1+1? Nummer 1, alltså Premier League har dragit ifrån sett i ekonomi och så vidare och förutsättningar. Nummer 2, eller det andra ettan då, om man ska säga 1+1, blir ju att... Alltså de vet att Real Madrid, Barcelona, nu har inte Real Madrid jättemycket ekonomiska bekymmer jämfört med kanske Barcelona, men likväl att de har tappat, vi skickar Jesse Lingard till en toppklubb i Spanien. Typ så. Jag tycker fortfarande det känns fullkomligt osannolikt att något sånt skulle ske i och för sig, i alla fall till Real Madrid kan jag ju inte se det hända. Sen att typ, och jag har svårt att säga att Xavi skulle pinpointa in honom till Barcelona eller något, men oavsett vad så borde han ju försöka röra på sig i vinter i alla fall, för att nu även om han har haft skadeproblem här så behöver han ju mer speltid än vad han får.
Ja, alltså Jesse Lingard har blivit, alltså han har gått från att vara den eviga talangen till att bli någon slags underskattad spelare efter sessionen i West Ham. Ja, men med tanke på hur bra han var i West Ham och hur lite speltid han får.
Ja, men nu kan man inte underskatta.
Jag vet inte. Ifall...
Jo, av Solskjaer har han ju varit underskattad, men man får kanske ge, vem vet, Ragnar kanske älskar honom.
Ny tränare i Manchester United, ny tränare har vi också i Spurs. Han har ju lett laget under ett par omgångar nu, men 3-0 i helgen mot Norwich. Såklart en match som Tottenham ska vinna. Men man gör det med lite eftertryck, vilket jag tror var betydelsefullt för Spurs. Så de gör det ju utan att Harry Kane kliver fram. Det är framförallt ett fantastiskt mål av Lucas Moura som öppnar målskyttet.
Ja,
helt okej.
Han gör heller aldrig mål. Han sa det själv också. Jag är ingen killer framför mål som Kane eller Son, men jag gör fina mål. Det var nästan en liten nästan en liten hint sådär att,
yeah.
Nej, jag vet inte. Men det var i alla fall, jag tror det var hans första sedan februari, så att det är inte så där jätteofta det händer. Men jag tycker det som är värt att poängtera med den här matchen, det är ju att Norwich landar på 59% i bollinnehavet. Alltså Norwich tilläts ju ha bollen väldigt, väldigt mycket i den här matchen. Och Tottenham stod ju mest alltså tillbaka och förlitade sig på omställningar. Och det får man ju ändå se som ganska uppseendeväckande med tanke på att...
Ja, på alltså hemmaplan och det mot Norwich.
Ja, men det fungerade ju. Ja. Och det är väl kanske det som Conte har insett också. Alltså efter att han hade det här nervsammanbrottet efter förlusten mot det här slovenska laget, så insåg han väl att nu måste vi back to basics. Vi måste säkra upp och vi måste se till att liksom... inte gneta oss till segrarna, men i alla fall alltså inte lämna ut sig på det sättet som man kanske har gjort tidigare, och det verkar ju fungera. Oliver Skipp återigen en bra match får man säga. Han var ju väldigt bra mot Brentford i förra omgången där de också segrade, och jag trodde kanske inte att han skulle vara på den här nivån ändå. Alltså jag vet inte, man har alltid haft höga förhoppningar kring honom, liksom man har kring alla unga spelare, men tycker att det ser ut som att han har smält väldigt bra in i Contes bygge. Och sen Ben Davies är en annan som spelar som jag också vill highlighta, för att det var ju ganska givet att han skulle gå in i den trebackslinjen, för att han är ju som jord för att spela där. Det är ju verkligen hans ultimata position.
När han är ju varken ytterback eller mittback.
Ja, men exakt. Ja, men det är ju exakt så det är. Så att här kan han ju fokusera på det defensiva arbetet, men ändå hänga med upp. Och det gör han ju inte minst. Han noterades väl för assisten också. Vad var det? Sons mål, va?
Ja.
Yes. Så att han är också en sån som verkligen har lyft under Conte. Så att någonstans är de ju på väg i alla fall. Och de är ju, hänger ju ändå med där. De ligger på 5:e plats nu. Så att de ska man nog inte räkna bort. Men en match mindre spelar dessutom ju i med den inställda matchen mot Burnley.
Men det är ju det. Alla de här tre senaste liksom segrarna de har tagit. Hemmaplan mot lag som de vanligtvis ska slå. Det vill säga Leeds, Brentford, Norwich. Så har de ju torskat bollinnehavet. Och uppenbarligen så har de hittat någon form av segerrecept som funkar i det här läget. Så att jag håller med dig helt, Frida, att de, jag tror att de är absolut med i kampen om fjärde platsen också här framöver och ska absolut inte räknas bort.
Mm. Sen har de ju, alltså, det är ju svårt att hitta mer utpräglade omställningsspelare än Jominsson och Lucas Moura, får man säga.
Kunde ha varit så, sämre,
ja,
så att säga.
Kunde alltså, varit sämre. Resurserna finns för att spela så, om vi säger så.
Fortfarande saknas ju Harry Kane i protokollet, men han är ju där och spelar i alla fall. Han får ju se de andra göra mål. Och det måste ju vara kul för honom. Han brinner ju för det här laget.
Ja, det är säkert jättekul.
Vi går vidare till Newcastle som noterades för sin första tre poängare då när man slog Burnley med 1-0 i helgen efter att man skulle ju ta den där första trean då mot Norwich var det tänkt i förra veckan, men förra omgången, men det lyckades man slarva bort genom att Kieran Clark drar på sig rött kort efter 9 minuter. Det är aldrig en bra sak.
Och höll ändå på att ta hem segern ändå. Bara det, ja, då, just där.
Ja, det var en fruktansvärt dålig match av alla inblandade. Det blev oavgjort till slut och det, båda lagen ska verkligen skämmas för det krysset. Norwich får ju spela
till
med,
och med
en...
Ja, men till och med Norwich-ägaren Delia, hon somnade väl på läktaren. Det var så pass. Ja, hemskt också. Varför måste tv-kameran zooma in på henne när hon gör det? Hon är ju gammal.
Låt henne sova om hon vill. Liksom.
Ja, Norwich var alltså spela med en man mer i 89, eller 81 minut plus tillägg. Då, så nästan, ja, men det var ganska många tilläggsminuter vill jag minnas. Och lyckas liksom inte skapa någonting framåt i stort sett. De har den situationen när, i omställningen när det blir rött kort efter 9 minuter. Och sen när man spelar med en man mer så lyckas man inte skapa någonting överhuvudtaget. Man har någon slags tryck framåt, men Newcastle får bara kontra och kontra. Och Newcastle får då liksom helt rättvist in ett mål. Men orkar ju inte i mer än 70 minuter. Och då lyckas Norwich skapa lite grann. Nej, det var... En bedrövlig match, men Newcastle kunde ta 3 poäng mot Burnley i var det i förrgår. Och Callum Wilson, snyggt mål. Det där är inte lätt att borra upp den även om han har slagit målvakten redan. Det känns viktigt för Newcastle.
Nej, det var
Newcastle.
Ju det är Pope. Det är ju Pope där som tappar bollen ju. Eftersom att han, det är väl Kär som är framför. Det var ju, de protesterade ju väldigt mycket mot
det. Det roliga är att Kär alltså har fått assistpoäng för att Pope tappar bollen i huvudet på honom.
det
tycker jag är roligt.
Det är inte så
dumt. Alltså, han står uppskriven som assist till Callum Wilson.
Alla assister räknas.
Måste väl sägas också att vi har ju varit väldigt nedlåtande mot John Joe Shelby, men han vann ju faktiskt mittfältskampen också, får man ändå konstatera.
Det gjorde han, och han var faktiskt den enda som var riktigt bra på planen mot Norwich också. Han var klart bäst på plan i den matchen, så han kanske kan hitta tillbaks till någon slags form här igen, och då hans högsta nivå vet vi är hög. Vi vet också att hans lägsta nivå är rätt låg. Så att det är alltid en liten slantsingling att ha.
En annan spelare som jag också tycker har fått ett lyft under här, det är ju Joey Linton. Så att nu har de ju ändå, precis som jag tror vi pratade om det i förra avsnittet, så behöver jag inte dra det igen liksom, men att de ändå har sen Maximan och Wilson och Joey Linton, det är inga dumma spelare, så att jag tror fortfarande att de kommer klara sig kvar. Även om det är såklart är tufft fortfarande, många lag inblandade och sådär, så jag tror ändå att de kan lyckas göra det.
Alltså det är väldigt överlag intressanta resultat för bottenstriden vi fick. Vi var inne på Leeds förra veckan liksom, där att de behöver få sin seger nu eller minst 4 poäng. De tar 4 poäng på de här 2 matcherna, klättrar upp lite över längre bort från strecket. Vi har liksom 3 lag på alla på 10 poäng efter det, i och med att Newcastle nu fick sin seger. Och samtidigt som det är liksom ganska svag form på lag som liksom Watford, Everton som vi nämnde, Crystal Palace med 3 raka nu också. Snart kanske indragna i det där Southampton som inte har vunnit på ett tag. Det är många lag där nere nu som kan dras in i den där bottenstriden där vi egentligen inte har vågat skicka ut någon här på förhand. Så att hoppas det håller i sig framöver, att det blir den dramatiken där nere i botten också som vi förhoppningsvis även kommer få i toppen i år.
Drama lär det ju bli, kan vi vara rätt säkra på. Aston Villa, vi var inne på det, att de förlorade mot Manchester City, som man gör, i veckan. Revancherade sig direkt här med 2-1 mot Leicester. Leicester som har en tuff säsong, verkligen. Kommer inte alls upp i den nivån som vi har varit vana vid från de senaste säsongerna. Ligger nu på 11:e plats, precis då, på samma poäng som Aston Villa, ska säga, som har fått ett lyft verkligen under Steven Gerrard sedan han kom in. 2-1 efter två mål av Esri Konsa. Det är inte varje dag.
Och det är ju ganska talande. Nej, men det är väl ganska talande för att Leicesters enorma problem fortsätter på fasta situationer. Givetvis fick ju Rodgers frågor om det efter matchen, och han var inne på att de inte är tillräckligt aggressiva. Och jag kan ju hålla med om det. Och en spelare som jag har stört mig på länge och som jag känner inte har riktigt det som krävs rent fysiskt, det är ju en sån som Luke Thomas. Och det är ju han som försöker stångas med Tyrone Mings där vid Aston Villas andra mål. Och jag tycker bara att han har sett lite vek ut i många matcher. Så det är ju givetvis någonting de måste jobba vidare på. Och någonting som de är fullt medvetna om också. Att de släpper in alldeles för många mål på det sättet. Sen, för Aston Villas del så är det ju 3 segrar nu på 4 matcher för Gerrard. Och jag tyckte även att de gjorde en bra andra halvlek mot Man City. De kom ju betydligt närmare att plocka en poäng än vad Watford gjorde i alla fall. Och sen en annan grej med den här matchen var ju också ändå Schmeichels. Alltså det var ju ett kontroversiellt bortdömt mål där när Schmeichel får en hand på bollen och sen så skjuter ju Jacob Ramsey in bollen sekunden senare, och det blir bortdömt. Och jag vet inte vad ni tycker om det, men jag kan ju tycka att det är lite sådär luddigt regelverk ändå, att målvakten ska kunna lägga en hand på bollen och då räknas det som att han håller i den. Ja, jag vet inte om jag tyckte att det var... Det är klart, enligt regelverket så var det rätt att döma bort det, men jag är inte säker på att jag tycker att det bör vara så.
Det är den här femfingersregeln, va? Som man pratade om liksom när man spelade själv, när man var liten, att man ska ha 5 fingrar på bollen så den under kontroll, för att den kanske inte egentligen är det.
En hand står det.
Ja, men är det inte just 5 fingrar på handen? Om du bara har 4 fingrar av 5 på handen så har du inte riktigt helt kontroll. Är det inte något sånt? Eller jag har blandat ihop allt från barndomsminnen här från när man spelar kanske.
En hand i alla fall.
En hand, ja. Ja, den där är ofta svår, och jag kan väl vara med lite på din...
Men tycker inte du att det ser ut som att han ligger... Det ser ut som att Schmeichel vet om att regeln lyder så. Så att han bara lägger handen rakt på. Han gör inga... Han har inga intentioner att försöka få bort bollen, utan han bara lägger handen rakt på bollen för att han vet om att då är det hans. Jag vet inte. Jag tycker bara att det blir lite cyniskt ändå att de ska få med sig den typen av domslut. Men ja.
Ja, jag håller med. Jag är inte helt övertygad om att det där ska vara avblåst heller. Men, det blir nästan alltid det. För att det är lättare att fria en fälla på något sätt när det kommer till målvakter. Eller fälla en fria kanske man ska säga i det sammanhanget. Vi måste säga något om Brighton som noterades för sin både sitt sjunde och åttonde kryss här under veckan. De kan verkligen inte vinna fotbollsmatcher.
Nej, men vi var inne på det tidigare. Eftersom att de gör målen, kvitteringsmålen så här sent, så är det ju svårt att bua ändå efter matcherna som hemmafansen gjorde i något möte. Och de hänger ju ändå med där uppe. Så att, ja, det är klart, det är lite för mycket kryss såklart. Men samtidigt så det är svårt att beklaga sig över den positionen de sitter i när de ju faktiskt ligger 9 i tabellen, bara några fåtal poäng bakom alltså själva toppskiktet då, eller själva alltså plats 6 och 5 då.
Det är ju verkligen ett getingbo där på mitten med Wolves på 21, Brighton på 20, Aston Villa och Leicester på 19, som alla då jagar de där topp 6, som just nu är då Manchester United på 24 poäng, så att de är ju ett skick strax bakom, och sen så kommer Brentford och Crystal Palace och Leeds några poäng bakom dem, så att det har väl segmenterat sig lite grann i alla fall, ett mittenskikt där Brighton befinner sig, och det är ju ett bra resultat för Brighton. Det är bara det att 8 kryss på 15 matcher, det blir lite frustrerande för fansen. Och det var ju rätt länge sedan de vann en match nu.
Ja. Men om man ska bara ta det här kriteringsmålet då, som de ändå gör mot Southampton på, alltså det var ju, vad var det, 98:e minuten. Alltså det var ju hur sent som helst.
Absolut.
Där är det ju faktiskt, alltså där kan man ändå ifrågasätta Southampton, alltså vad de sysslar med, för att enligt Hasenhüttl så var McCarthy, han var ljumskskadad i slutet, så han kunde inte ta sina insparkar på egen hand, utan det var en försvarare som klädde ner och gjorde det. Och så inför den här frisparken då, som är det absolut sista som händer i matchen, så ser man hur McCarthy är med, han skickar upp, om det är Walker Peters kanske, och säger att nej, jag behöver ingen på mållinjen, går du upp. Men då är det som att Ward Prowse, jag vet inte om han tar det beslutet själv eller om han blir tillsagd, för då går han istället ner på mållinjen, och det är ju han som är anledningen till att Mopäsen är onside, för att han inte hinner upp, och som då gör kvitteringsmålet. Så att där ställer de ju verkligen till det för sig själva. Och jag tror att Southampton faktiskt är det lag som har tappat flest poäng från vinnande position under säsongen. Och det bör väl motståndare vara medvetna om också, så att det kanske är att man behåller tron hela vägen ut, och det är ju ett enormt problem för Southampton, för att de vinner ju inte heller speciellt många matcher.
Nej, man kan säga det att det var problem för Southampton. Men jag bara noterade, jag gick tillbaka och kollade här på Brightons resultat. Och senast de vann en match var alltså 19 september. Och då stod man på de fyra segrarna man har nu då. Sen har det man har haft sedan 19 september, det är 8 kryss och 2 förluster. Och visserligen har de förlusterna då kommit mot Manchester City och Aston Villa. Men det är ändå förståeligt att det knorras lite från läktarna, även om man räddar många poäng här nu på slutet, så var det länge sedan.
Jag kan inte förstå det. Alltså. Jag kan inte förstå det när man är Brighton, när man har haft så mycket skador. Och, alltså, var någonstans får man ju liksom komma ner på jorden också.
En match till och två lag som jag tänkte vi skulle prata lite grann innan vi svarar på de frågor och knyter ihop för idag. Leeds Brentford 2-2 slutade den matchen efter mål av Patrick Bamford bland annat, som har saknats den här säsongen. Två lag som, framförallt Leeds, som ju verkligen behöver poäng här. De har riskerat att halka ner i det där bottenträsket, men revanscherat sig lite nu på slutet.
Ja, det var ju inte det mest intressanta som hände i den här matchen då, eller kring den här matchen. Jag vet inte om ni noterade att Victor Orta fick ju, alltså han tappade ju det helt efter Bamfords 2-2 mål där. Han hade ju uppenbarligen haft någon beef på läktaren med någon och fick ju liksom hållas tillbaka av vakt, eller var inte vakt om han var det. Alltså jag tror det var han Angus, han är ordföranden. Han var fullständigt galen i alla fall, så mycket kan man säga. Så att det var väl skönt att han fick fira det där kvitteringsmålet. Det var mycket känslor. Överlag verkade det ju vara på Ellen Road. Noterade också att Canos, det var ju lite sådär magstarkt ändå, eller magstarkt, snarare våghalsigt att fira sitt mål framför Leeds-supportrarna. Det gör man ju sällan ostraffat.
Nej.
Domaren var väl framme också och bad honom liksom att gå därifrån. Han fick väl någonting kastat på sig också. Jag vet inte riktigt, det var väldigt, väldigt stökigt. Men ja,
Leeds-supporterna alltså, är inte kända som de mest förlåtande.
Mest harmoniska.
Mest harmoniska, precis. Nej.
Definitivt inte. Så att det var verkligen våghalsigt. Men ja, väldigt viktigt för för Leeds att Bamford är tillbaka. De åkte på några nya skador här med tidig skada på Cooper och sen så Kevin Phillips fick ju också kliva av. Det är ju det sista de behöver. Brentford, alltså, de var ganska nöjda och lag med sin insats. Det var klart att Thomas Frank inte var nöjd med att de släppte in ett kvitteringsmål så sent, men han tyckte ändå att det kändes som att de gjorde allt de kunde. Så att ja, en viktig poäng var egentligen för båda lagen, om man säger så.
Ja, precis. Nej, men det är klart surt för Brentford att tappa poäng. Sådär är det sista som händer i matchen. Men 2-2 är väl ganska rättvist i slutändan ändå, tror jag. Med tanke på, men som sagt, Leeds. För dem känns det som att den här poängen, att rädda den sent, det kan vara en sån grej som får igång maskineriet igen och kan kanske klättra till lite säkrare mark i tabellen. Nu ligger de väl med ett antal poäng ner till nedflyttningsstrecket. De har ändå tagit några poäng nu på slutet.
Nu var det den där segern i veckan som var det viktigaste där, liksom att få den också, precis. Och få ändå den poängskörden de har fått här.
Då lämnar vi Premier League där och går över till FA Cup-finalen, Frida. Stämning på Wembley, eller vad säger vi?
Ja, det var ju, jag fick en liten, blev lite så här tårögd ändå när Leslie Lloyd och Elsie Cook som vann, eller de var ju liksom inblandade i det här för 50 år sedan då när FA lyfte den här, det här förbudet mot damfotbollen, så var de aktiva och de bar tillsammans ut kupppokalen på Wembley då. Och såg ju väldigt rörda ut när de gjorde detta, så att det var ju en stor dag för alla. Det ska ju sägas att det var den 5 december 1921 så förbjöds damfotboll, så att det var verkligen på dagen 100 år sedan som det inträffade, så att det var ett speciellt datum på många sätt. Och det har varit väldigt intressant att följa den här duellen nästan mellan Emma Hayes och Jonas Edevall då, som tränar Arsenal ända sedan säsongsöppningen, för att han blev ju inte populär där, Edevall, när han firade ju väldigt intensivt och dramatiskt på The Emirates när Arsenal plockade hem segern där mot Chelsea, och det har märkts att det har irriterat Hayes. Och kanske är det, för att det skrev jag i alla fall i min krönika, att kanske är det precis vad Women's Super League behöver. Alltså det ger ju alltid lite extra krydda när en liga har den här relationen mellan två, alltså tränare för stora klubbar, som vi tänker Arsène Wenger mot Alex Ferguson och så vidare. Så att det har de ju verkligen fått nu i Hayes mot Edevall. Men i den här matchen så hade Arsenal verkligen ingen chans. Det var Chelsea från början till slut. Chelsea hade kunnat ha haft ledningen med 3-4-0 i halvtid, och Kerr gjorde några riktigt fina mål. Det första som ett smart avslut in till stolpen, och sen det andra då, alltså ett lobbmål till 3-0, så att en välförtjänt seger för Chelsea's del, inte så mycket mer att säga om den saken. Hayes gav sig på honom också efter, eller gav sig på Edvald, men hon hintade ju ändå lite, för att inför matchen så hade ju Edvald sagt att han är vidskeplig när det kommer till svarta katter som springer över gatan, och så hade han tillagt att, eller han tillade att Hayes kanske kommer släppa ut 1000 katter nu som springer över min gata eller någonting i den stilen. Och sen på Hayes presskonferens då efter finalen så gjorde hon något kattläte och menade på att hennes spelare var som en maskin. De spann verkligen. Alltså väldigt så, alltså många, alltså det är verkligen ett litet ordkrig. Alltså det är ett försiktigt ordkrig, respektfullt ordkrig som pågår.
Ja, det är ju underbart. Men så, spontant liksom, man har ju varit så otroligt imponerad av Arsenal den här säsongstarten, men här den här segern mot Chelsea och så vidare, och den effekt som ändå Edevall har gett det här laget när han kommit in och hur de har väckt. Här, alltså, här dras de ju verkligen ner på marken igen, och sen är Barcelona som väntar i Champions League i veckan också, att det är ganska viktiga dagar här för att liksom sluta tillbaka. Det skulle bli väldigt spännande att se hur han, för det här är ju den största motgången hittills för honom sedan han kom till Arsenal, och samtidigt för Chelsea att få visa att, jo då, ni har en bit upp till oss fortfarande. Vi är fortfarande det klart starkaste laget i det här landet. ofantligt viktigt att få vinna cupen på det sättet de gör också. En sån överkörning på det viset. Det tror jag också Chelsea som lag behövde verkligen.
Mm. Nej, och det behövs känslor, det behövs rivalitet. Det är ju det här som får upp intresset. Det är ju det här som, sånt som vi vill skriva om. Det är sånt som publiken på läktaren vill uppleva. Det är ju det här idrott handlar om. Känslor och rivalitet. Det är ju det som liksom driver den, inte bara den engelska, all fotboll framåt. Så att, och det är ju extra kul att ha svenskar i centrum för den också. Så det hoppas vi ska fortsätta. Vet ni vad? Det var faktiskt allt vi...
tänkte precis säga att jag...
Det var faktiskt allt vi hann den här måndag förmiddagen. Vi har fått mycket frågor angående Silly Season eller Silly Season relaterade. Då får vi bara säga att imorgon är Sillypodden tillbaka igen. Då kan ni ställa era frågor om Chelsea-spelare till Barcelona, Manchester United-spelare till Real Madrid och andra galenskaper. Men från Sportbladets Premier League-podd säger vi på...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Återhörande.